Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. När jag var 9 år så var det omröstning om kärnkraftens framtid i Sverige. Jag gick runt med en gul knapp med en stor orange sol på och texten atomkraft nej tack. Jag kan inte säga att jag hade läst in mig sådär vansinnigt mycket i frågan. Omröstningen vanns av ett alternativ som ville avveckla kärnkraften fram till 2010. Men nu är det 2017 och våra tv-apparater drivs fortfarande av kärnkraft. Jag känner att det är dags för mig att bli lite mer kunnig när det gäller kärnkraften. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
Kärnkraft, eller fission, innebär utvinning av energi genom klyvning av atomkärnor. Energin omvandlas till vattenånga som genom en turbin och en generator ger oss elektricitet. Kärnkraften utvecklades efter andra världskriget och har stundtals varit omdebatterad, men likaväl en av våra viktigaste energikällor. Den som ska berätta för oss om kärnkraft är Arne Håkansson. Han är professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och har sedan 80-talet arbetat med kärnkraftsfrågor. Varsågoda, allt du vill att veta om kärnkraft med Arne Håkansson.
Då säger jag hej till Arne Håkansson, professor vid institutionen för fysik och astronomi. Och vi ska prata om kärnkraft. Men först tänkte jag fråga lite grann, hur började ditt intresse för fysik i allmänhet och kärnfysik i synnerhet?
Ja, tack för att man får vara med. Ja, alltså det där är ju de berömda bananskalen skulle jag säga. Alltså vi har ju en tendens att halka in på allt möjligt konstigheter i livet. Alltså. Och för min egen del så handlar det mer om att jag inte alls skulle bli kärnfysiker en gång i tiden. Utan redan som liten då, så brukar jag kravla upp på nätterna ur sängen här och titta på stjärnhimlen. Och till min mors förtret naturligtvis. Då. Så att det var väl ganska naturligt att när jag här i slutet på 70-talet kom till Uppsala så läste jag astronomi. Och skulle bli astronom. Fast på den tiden så fanns det inte särskilt mycket möjligheter för astronomer att få tjänster och så vidare. Då. Så att skulle man fortsätta karriären inom akademin, då, så, vilket jag ville göra, då, så gick jag runt till ett antal professorer här i stan. Och råkade hamna så småningom hos Leif Nilsson som tog sig an mig då som doktorand. Vilket var ju en fantastisk fin upplevelse måste jag säga. Och där ägnade jag mig då av grundläggande kärnfysisk forskning och experimentell forskning. Och sen när jag var färdig med det då, som då är färdig doktor, så var det ju samma resa igen. Då, vad ska man göra nu? Då slumpade det sig så att dåvarande Statens kärnkraftsinspektion frågade en av mina kollegor Anders Bäcklin, som numera är pensionär, om han kunde hjälpa till med ett litet projekt de hade. Och han visste att jag gick runt och letade efter någonting att göra här i livet. Alltså, så han frågade om jag ville vara med på det här projektet, och det sa jag ja till. Och ja, resten är, som man säger, historia då.
Mm. Och vi ska prata om kärnkraft idag, och vissa som lyssnar kanske vet exakt hur ett kärnkraftverk fungerar. Men den här stora gåtan kärnkraft, hur fungerar det rent grundläggande när man då utvinner energi ur atomer, som det faktiskt är?
Ja, alltså ett kärnkraftverk, det är ju, kan man ju säga, liksom då andra kraftverk av den här typen, att man så att säga kokar vatten för att skapa ånga som sen driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som genererar elektricitet då. Så det som skiljer sig från ett kärnkraftverk från till exempel ett kolkraftverk, det är ju sättet att koka den där ångan och skapa ångan. Och i ett kolkraftverk till exempel då, så förbränner man ju kol då för att få värme då, som få vatten i kokning. Och i ett kärnkraftverk så använder man helt andra naturkrafter, kan man väl säga då. Så därför bränner man så att säga inte kemiskt, utan här utnyttjar man då de krafter som håller ihop atomkärnorna. Och de krafterna är ju många, många miljoner gånger starkare än de kemiska krafter som håller ihop atomerna i en kolbit då, så att säga. Och det där är ju en finess, va? Därför att det betyder då att med en relativt liten mängd bränsle så kan man alltså då skapa en fantastiskt stor mängd energi. Och på samma sätt då, eller i motsats riktning så att säga, då, så genereras också en liten mängd avfall då. Och rent praktiskt hur det där går till då, det är att man använder uran, och framförallt uran-235 som finns ganska lite av i naturen, kanske bara 0,7% eller någonting utan det naturliga uranet är uran-235.
Men det bryter man i gruvor då?
Ja, det gör man. Man bryter alltså uran då, som mest är uran-238. Och den kan inte användas i de kärnkraftverk vi har i Sverige som rent bränsle. Utan vad man gör då, det är att man pyntar in lite av det här uran-235 i det här materialet. Och på det viset så får man fram ett bränsle som går att använda i dagens kärnkraftverk här i Sverige då. Och finessen att man gör på det viset, det är det att dels så får man ju fram ett bränsle som inte är av kärnvapenkvalitet på något sätt. Det går inte att göra kärnvapen utan det här. Va? Och det andra, det är ju att det här uran-238 då, som större delen av bränslet består av, det omvandlas i reaktorn till plutonium-239 och det kan användas som bränsle. Så reaktorerna skapar sitt eget bränsle. Och det gör alltså att ett bränsle kan stå inne i 5-6 år innan det är slututbränt. Hade man inte gjort på det här viset då, blandat upp uran-238 med 235, då hade man varit tvungen att byta bränsle varannan månad eller något sånt. Så att vad som händer då inne i reaktorn, det är att de här tunga uran-235 atomkärnorna då klyvs med hjälp av neutroner. Och då utvinns en väldig massa energi i form av värme. Mm.
Men man skickar in då neutroner helt enkelt på något sätt? Eller hur,
ja,
du
startar
det?
Den där processen är ju ofta genom att ha någon form av frö så att säga, där som genererar neutroner. Men sen är ju hela idén då att de här reaktorerna är ju självdrivande. Så varje gång en kärna klyvs inne i bränslet så genereras det ett antal neutroner som i sin tur då kan klyva fler kärnor i bränslet. Så att det är en självuppehållande process.
Så den här reaktorn står och puttrar helt självgående då i 5-6 år kan man säga?
Ja, just det. Nu byter man ju typiskt kanske en fjärdedel av bränslena varje år. Här är ju bland annat därför man här i Sverige då i sommartid gör detta, den här revisionen man kallar det då. För att här just på, under sommartid så är elbehovet inte så stort.
Ja, just det. Men det är, i en reaktor så finns det så reaktorstavar och det är där bränslet finns.
Ja, alltså bränslet består av små, man gör de här bränslet i form av små kutsar som man kallar det för. Det är små cylindrar som är ungefär 1 centimeter i diameter och 1 centimeter höga. Jag trodde jag hade en sån här, men det hade jag faktiskt inte. Men en sån liten kuts då, som motsvarar faktiskt ungefär 800 liter villaolja, brännolja, en sån liten puts då. Så det visar ju vilka energimängder man kan få ut.
Men det är någon slags keramiskt material, eller?
Ja, det är det. Så att man tar det här materialet som man utvinner i gruvdriften till exempel, och sen omvandlar man det här på ett sånt sätt så att bränslefabrikerna sen kan sintra det här, som man kallar det för, så att det blir ett keramiskt material. Och vi har ju faktiskt en väldigt stor bränsletillverkare i Sverige som levererar bränsle ut i världen, och det är ju i Västerås då, Westinghouse elektriska där.
Okej, som levererar kärnbränsle
alltså. Ja, jag tror det är 800 ton bränsle per år som producerar det, så att det är en ganska stor verksamhet då. Och de här små kutsarna, de stoppas in i rör som är ungefär 4 meter långa. Och de här rören buntar man sen ihop då i något man kallar för bränsleelement. Då. Och det kan vara kanske uppåt 100 sådana här rör i ett bränsleelement. Och en reaktor typiskt kanske består av bortåt 1000 sådana här bränsleelement.
Så det är en gigantisk apparat?
Ja, det är ganska stora saker. Så att man får in ungefär 15 miljoner sådana här små kutsar in i en reaktor. Då.
Ja. Och det är de här ihopbuntade stålrören, det är de som man byter ut successivt då?
Ja, precis. Mm. Just det.
Men sen från reaktorn då, så småningom når liksom den här vattenånga som blir resultatet en turbin då som och sån här ångkraften då omvandlas då till el i någon slags generator som i sin tur når elnätet.
Ja, just det. Ja.
När börjar vi forska kring kärnkraft och börjar förstå vad det var för någonting?
Ja, alltså Sverige har ju historiskt varit ganska pigg på att hitta nya tekniker och utreda vad som finns att vinna så att säga i ny teknik och ny kunskap och så. Så att det här med kärnteknik, det är en ganska gammal historia för svensk del. Alltså, så redan under 40-talet så hade man ju fått nys om de experiment som gjordes både i Tyskland och i USA och så vidare.
Men det började med atombombsforskning?
Ja, det kan man väl. Ja, alltså det beror ju på var man liksom startar sitt resonemang. 1932 upptäckte Chadwick, jag tror det var 1932, neutronen till exempel, som är ju en väsentlig del i den här processen. Och någonstans där så fångade ju också de svenska forskarna upp verksamheten. Så man kan väl säga att kärnfysiken startade ju i Sverige någonstans där. Men sen är vi ju pragmatiska i det här landet. Så att som sagt, vi fångar lätt upp ska vi säga, tillämpningar utav grundläggande kunskap. Då. Så under 40-talet och framförallt i slutet av 40-talet när det stod klart vad kärntekniken kan användas till, men framförallt inte bör användas till då efter de här bomberna i Japan då, så vaknar ju man ju till på allvar i Sverige här, och man börjar utreda möjligheterna då att utvinna energi och använda kärntekniken på ett fredligt sätt då. Och den första reaktorn som byggdes här i Sverige gjordes ju då mitt i Stockholm faktiskt, då i en källare ner på KTH som kallas för R1, och det var 1954. Och sedan så fortsatte ju det här då med försöksreaktorer i Studsvik då, så den så kallade R0 gick ju igång 1959 i Studsvik, och sen så 1960 så kom R2 då. Och 1963 så startade den första kommersiella reaktorn i Sverige, och det var Ågesta-reaktorn då. Och den var ju konstruerad på ett sådant sätt så att den skulle kunna leverera hetvatten då till fjärrvärmenätet i Farsta. Och dessutom leverera lite elektricitet då. Så att den var på, jag tror det var 65 megawatt någonting, varav 10 megawatt elektricitet och resten hetvatten.
Okej, så då var det mer fjärrvärme egentligen än el?
Ja, det var det. Det var det. Och den här reaktorn var ju också en annan typ än den vi har idag. Så att den var ju en så kallad tungvattenreaktortyp. Och det där fortsatte så småningom då med R4 i Marviken, som också var en tungvattenreaktor. Och det här kan man ju fundera på, varför gjorde man den här lite mer knöliga teknologin då? Och skälet till det var att man hade ju formulerat någonting man kallar för den svenska linjen. Och det var ju det att vi skulle kunna bli oberoende av omvärlden för vår energiförsörjning. Och tungvattenreaktorerna, de bygger på en sån princip som gör det möjligt att använda naturligt uran istället för just det här tillspetsade med uran-235. Sen var det ju också på den tiden så att Sverige hade ju avancerade planer på att ta fram ett eget kärnvapen också. Så att de här reaktorerna var ju en del så att säga i att försörja det programmet med material då. Så småningom så kom man ju på bättre tankar här i Sverige, så kärnvapenprogrammet lades ju ned. Och den här R4-reaktorn i Marviken, den visade sig bli allt för komplicerad för att uppfylla rimliga säkerhetsnivåer och så vidare. Så att man lade ner det projektet, så den startades aldrig. Och istället då så fick ASEA i Västerås ett uppdrag att dels utreda möjligheten att bygga reaktorer på licens av amerikanska Westinghouse, men dessutom fundera på, kan vi göra något eget reaktorkoncept här i Sverige då? De bygger på den så kallade lättvattentekniken. Och då skapar man ett halvstatligt bolag tillsammans med ASEA då, som heter ASEA Atom. Och där börjar man då skissa på en svensk reaktortyp då, som blev sen de reaktorer i stor utsträckning som vi har i Sverige, men även i Finland. Mm.
Men de skiljer de sig väldigt mycket från övriga världen?
Nej, egentligen inte. Det är så kallade kokvattenreaktorer. Och idén med dem, det är att den ånga som bildas i reaktorn, den går direkt till en turbin som driver generatorn då. Och det är en ganska enkel och service, jag ska inte säga servicevänlig, men en enkel teknik att hantera. Medan de så kallade tryckvattenreaktorerna, som är kanske de som är mest vanliga i hela världen då, så att säga. Och vi har 3 stycken av dem i Göteborg, eller inte i Göteborg men i Ringhals ska jag säga. Då. I Varbergstrakten snarare. Och det är de Westinghouse-reaktorerna. Och där så bygger tekniken på att man har ett väldigt högt tryck in i reaktorn, så att vattnet går sedan till en värmeväxlare, och i den värmeväxlaren så skapas den ånga som driver turbinerna. Så det är liksom en tvåstegsprocess där.
Så det är ett extra steg mellan reaktorn och turbinen, kan man
säga.
Ja,
just det.
Påverkar det säkerheten på något sätt? Eller skulle du säga att kok- och tryckvattenreaktorer är ungefär lika säkra?
Ja, de är ungefär lika säkra. Det får man nog lov att säga. De har sina för- och sina nackdelar, de här teknikerna. De här kokvattenreaktorerna som vi har till exempel uppe i Forsmark. Problemet där är ju då, om du behöver in och serva till exempel turbiner eller någonting, va, så har ju då kontaminerad ånga gått genom turbinerna då, va, så att det krävs en del handpåläggning för att tvätta av saker och ting innan man kan göra någonting, va. Medan då i tryckvatten eller i kokvattenreaktorerna så är ju den delen av processen fri då från radioaktiv kontaminering då. Å andra sidan har man de här värmeväxlarna som är jättedyra och har en tendens stundom att gå sönder och man måste byta ut dem och så vidare. Ja.
Men när vi ändå är inne på det, Sverige har ju idag rätt gamla reaktorer och flera av dem ska stängas också. Mm. Och Barsebäck stängdes ju för många år sedan. Mm. Skulle du säga att de trots det håller en hög säkerhetsnivå?
Ja, absolut. Det gör de. Det har ju alltså pågått sedan 2008 tror jag, ett stort uppgraderingsprojekt på de svenska reaktorerna. Så kontrollrumsmiljön är helt ny då, och man har gjort dessutom väldigt mycket uppgraderingar på turbinsidan. Och man har förstärkt säkerheten på själva reaktorerna och så vidare och så vidare. Så att åldern behöver inte vara ett problem i sig. Utan det är snarast hur man kör dem och ser till att man liksom hela tiden håller hög teknisk standard på det man håller på med. Och naturligtvis också att man har en organisation som är lämplig för den här typen av verksamhet.
Vi har ju haft ett par katastrofer internationellt, i Tjernobyl 86 och Fukushima 2011. Bör vi vara oroliga för kärnreaktorer i andra länder?
Jag kan komma med motfråga. Ska vi vara oroliga för den tyska kolkraften till exempel? Mm.
Men det är alltså det som är grejen med kärnkraften, att när det händer någonting så händer det rejält. Men kolkraften släpper ut saker, hela partiklar i luften hela tiden.
Jo, nej,
vilket alltså gör att, den liksom, att de alarmistiska tendenserna kanske blir...
Jo, alltså, naturligtvis är det ju så. Va? Jag menar, all ny teknik då, för det får man väl ändå säga, kärnkrafttekniken ändå är i ett historiskt perspektiv. Jag höll på att säga, uppenbarligen är järnvägen en ny teknik också, för så fort det händer någonting på järnvägen så slås det upp väldigt mycket, trots att det är väldigt säkert sätt att få färdas med. Så det är klart att när det händer någonting spektakulärt så lyfter man ju upp det. Ja. Men man ska ju ha klart för sig till exempel då att alla de utredningar som har gjorts till exempel när det gäller Tjernobyl då, alltså man kommer inte upp i särskilt mycket mer än kanske ett hundratal personer som har omkommit i den olyckan. Alltså som bevisligen går att... Sen kan man ju spekulera då. Fukushima till exempel är ju heller inte någon dött av själva kärnkraftshaveriet. Det var 20 000 japaner som fick sätta livet till i en tsunami. Men man får ju inte blanda ihop de korten då så att säga. Vi har olyckan med Three Mile Island som var lite grann... startskottet då 1979 för kärnkraftsmotståndet kan man väl säga då här i Sverige. Det är ju samma sak där, va? Det var ju inga utsläpp att tala om på något sätt som skadade omgivningen här. Tvärtom så visar ju då, det, skulle jag säga, den här reaktorn i Harrisburg då, som man kallar den för, hur en reaktor reagerar när allting går snett alltså. Och då så hamnar man i det läget som man hamnade när man fick en härdsmälta och så vidare. Och när härdsmältan rann ut och la sig lite snyggt och prydligt på golvet där, va? Men inneslutningen i reaktorinneslutningen släppte inte ut någonting, va? Det här, den tekniken, och det var ju också en lättvattenteknik då som vi använder i Sverige, den har den egenskapen kan man säga att den är ganska förlåtande för mänskliga misstag, va? Den teknik som användes i reaktorn i Tjernobyl, den är ju en helt annan modell. Alltså den är en så kallad kolmodererad eller grafitmodererad reaktor. Och den har det problemet jämfört med de här svenska till exempel då, lättvattenreaktorerna. Att går någonting fel i reaktorn, det vill säga att den börjar bli lite varmare någonstans i själva reaktorhärden. Då får man en positiv återkoppling av de rackarns reaktorerna som gör att den här värmen speedar på. Och till slut så kan man ju alltså hamna i någon sorts runaway-situation som man hamnade i då i Tjernobyl. Medan de svenska reaktorerna, lättvattenreaktortekniken, den har negativ återkoppling. Så skulle någonting bli lite varmare i reaktorhärden, då gör... den här konstruktionen på ett så sätt att den automatiskt drar ner reaktoreffekten igen. Så att den har en självreglering där som är en mycket stark bidragande skäl då till en hög reaktorsäkerhet.
Men finns de här grafitreaktorerna kvar i Östeuropa,
ja,
till exempel?
Ja, de gör det. Och det, jag tycker det är beklagligtvis att ryssarna fortfarande kör med de här. Alltså det här är en teknik som man i västvärlden förkastade redan i början på 60-talet just för att de hade de här säkerhetsglitcharna då. Nu har ju de, jag tror de har 11 kvar av de här i gamla Sovjetunionen då. Nu har ju de uppgraderats efter Tjernobyl och de har snyggats upp alla möjliga håll och kanter så att säkerheten har ju ökats väsentligen där. Men det är inte en rolig teknik, nej. Mm. Det är det inte.
Vad innebär det att upparbeta kärnbränsle?
Ja... vad vi har sagt till exempel i Sverige det är att vi ska ha en så kallad öppen bränslecykel. Och det betyder det alltså att man går från, ska vi säga då, gruvdrift via bränsletillverkning och så vidare. Och sen stoppar man in bränslena i reaktorerna. Och sedan så när de här bränslena plockas ut så då går de till ett mellanlager. Och sen är det ju tänkt att de ska slutförvaras då långt ner i berggrunden. Då. Med den här... sättet att jobba med, då utnyttjar man en väldigt liten del av den naturliga energin i det naturliga uranet. Det är liksom mindre än 1% eller någonting sånt. Så att då finns det en del länder som använder så kallade slutna bränslecykeln. Och vad man gör där det är att de här bränslena tas, som är utbrända från reaktorerna, tas ut ur reaktorerna så går de till mellanlag, de får kylas av dem en stund. Och sedan så går de till en anläggning där man plockar ut det kvarvarande klyvbara materialet i det här bränslet. Det är mycket alltså. Mm. Och framförallt vad man är ute efter där är plutoniumet. För det här plutoniumet sen kan då användas för att pyntas in till nytt bränsle då. Man blandar upp det här plutoniumet med uran då. Så att istället för att utnyttja natururanets energi till kanske 1%, så kommer man upp till kanske 10% utnyttjandegrad med den här slutna bränslecykeln. Nu har vi ju som sagt i Sverige valt en annan väg att gå, och det är inte som folk tror att det är förbjudet att upparbeta saker och ting i Sverige, utan det är mer ett policybeslut man har tagit i början på 80-talet.
Men det där med upparbetningen, innebär det att kärnkraften i till exempel England är mycket billigare än den är i Sverige?
Ja, nej, det kan man väl inte säga. De här anläggningarna för upparbetning är naturligtvis ganska dyra, både i uppförande och drift och så vidare då. Det man vinner på här, det är ju att du får en något mindre mängd av det här långlivade materialet som sen måste slutförvaras. Det är den stora vinsten, kan man säga. Det här faktum att man ökar utnyttjandegraden då till 10% eller något i den här tiden, det är inte det stora liksom grejen i det hela, så att säga, utan det är mer på avfallssidan och som man vinner ett och annat. Mm.
När vi ändå är inne på det då, alltså mellan- och slutförvaring pekas ju ofta ut som ett av kärnkraftens problem, men vad kan vi egentligen säga om förvaring av kärnbränsle idag och eventuellt imorgon?
Ja, det där pekas ju som ett problem, och jag har ju lite svårt att förstå det, måste jag säga. Alltså, att vi i Sverige har valt då ett slutförvar av den karaktären som vi nu har valt. Vi ska alltså gräva ner det här 500 meter ner i berggrunden, då, eller gräva ner, vi ska förvara det där. Och vi gör det här på ett mycket seriöst sätt på alla möjliga. Alltså det ska ju snarast, kan jag tycka, ge en guldstjärna i kanten för att det här är en verksamhet som man som faktiskt tar ansvar för sitt avfall. Det är inte särskilt mycket avfall vi pratar om heller i det stora perspektivet. Om man åker ner till mellanlagret i Oskarshamn till exempel och tittar på de här bassängerna som finns där, så är man slås av hur lite det är frågan om. Och där är det ju liksom då hälften av Sveriges elproduktion sedan 1972 som ligger där. Så det är en sak. Det andra, det är ju då att som jag tycker man ständigt måste ha perspektivet. Alltså det finns verksamheter världen över, inte minst här i Sverige, men kanske framförallt ute i världen, som genererar miljontals ton avfall varje år som vi bara släpper ut. Och det här är avfall som inte karaktäriserat många gånger. Vi vet ju inte ens vad det är vi släpper ut. Men vi tar det på något sätt som, ja, jag vet inte riktigt varför vi accepterar det, så att säga. Men så skjuter man in sig på att man faktiskt gör något seriöst för att ta hand om kärnkraftverkens avfall då. Och jag skulle nog ändå vilja påstå, när man tittar på de här 30 åren av forskning och utvecklingsarbete som ligger bakom den här tekniken nu som vi tänker jobba med i Sverige då, att man har både hängslen och svångremmar här. Alltså. Så är det. Det är väldigt svårt att se egentligen någonting som skulle kunna gå snett i framtiden med det här slutförvaret.
Men man pratar ju om att det är enorma tidsrymder som det här avfallet fortsätter att vara radioaktivt. Alltså, hur många år pratar vi om?
Ja, det där är ju också kanske lite grann av en, vad ska vi säga, det är, alltså vad man har sagt så här, det är ju att det här avfallet, och vi kanske kommer in på det, jag gillar egentligen inte begreppet avfall, för det är oerhört mycket energi kvar i det här. Men okej, kallar det för avfall då. Det är aktivt och det är rejält radioaktivt de första 100-200 åren, något i den där stilen. För då är de så kallade fissionsprodukterna, alltså det som bildas efter att kärnorna har då klyvts i reaktorn. De är ganska kortlivade i historien, med halveringstider på kanske 30 år eller något sånt. Och det mesta utav det här klingar av alltså efter några hundra år. Sen har du de här mer långlivade ämnena då. Och de, i och med att de är långlivade, det är det som är liksom finessen här, i och med att de är långlivade så är de inte särskilt radioaktiva, så att det är bra om saker och ting är långlivat alltså i någon mening, men de är fortfarande radioaktiva då. Och då har man sagt så här, att vi ska kunna säkra det här slutförvaret under så lång tid att när de här långlivade ämnena har klingat av till en nivå som är i höjd med den naturliga bakgrundsstrålningen i berget, ja, då har vi lyckats då. Så att det är designat på det viset att det ska klara av de tidsrymderna. Och då pratar vi om kanske 100 000 år någonting. Men grejen är ju det här att under de 100 000 åren så kanske är det 10 000 år eller någonting där aktiviteten är rejält mycket högre så att säga än bakgrundsstrålning. Men sen klingar ju det här av allt närmare den här gränsen då. Så att jag skulle ändå vilja säga som så att skulle någonting mot all förmodan gå åt skogen efter liksom 20 000 år eller något sånt där, så är det ingen fara på något sätt. Hold
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi kikar framåt, när man läser på om kärnkraft så dyker den här fjärde generationens kärnkraft ofta upp. Vad innebär det?
Ja, det kan man väl säga. Vi pratade ju tidigare om det här med den öppna och slutna bränslecykeln då, med upparbetning och så vidare. Då. Det man kallar för fjärde generationens kärnkraftssystem, den ska vi säga, kör ju den här slutna bränslecykeln till 100%. Då. Grejen är ju det här, när man upparbetar som man gör till exempel i Frankrike, så gör man det liksom ett varv. Sen är det inte lönsamt att göra det längre. Med den fjärde generationen kärnkraftssystem så är tänket helt annorlunda. Där skulle man då kunna återvinna det här materialet som vi nu betraktar som avfall då. Och med hjälp av särskilda typer av reaktorer förbränna de här. Och då genereras det nytt avfall. Men det avfallet kan sen gå till återvinning igen. Och så kan man snurra den här cykeln om och om och om igen. Alltså, så att man till slut inte... Det som till slut finns kvar av avfallet, det är de här fusionsprodukterna. Då, som då klingar av efter några hundra år.
Okej, så att ja, man slipper den här riktigt långsiktiga slutförvaringen.
Ja, precis. Va? Och du ökar ju också vad ska vi säga, utnyttjandegraden då, av natururanet liksom 100 gånger bättre än vad vi gör idag. Då. Mm.
Men vad tror du om den här teknologin då? Är det framtiden då? I sådana fall, hur långt fram kikar vi?
Ja, alltså det... Tittar man på kommentarsfälten och sånt där i olika fora och diskussionsforum och sånt på nätet och sånt, så pratas det ju om liksom att det här är bara på pappret än så länge och så. Det är ju delvis sant och delvis fel, va? Alltså reaktortekniken har vi ganska bra kläm på idag, va? Det finns reaktorer av den här fjärde generationens typ då, så att säga, som har varit igång väldigt länge. En BN600 i Ryssland till exempel, den har ju levererat el sedan 1983 tror jag det är någonting. I år så fasade min storebror BN800 ute på nätet och så vidare. Så den alltså reaktortekniken finns på plats. Men sen är det resten av systemet då. Med den här typen av reaktorer utan att man har till exempel en återvinningsanläggning på plats, ja, då vinner man ingenting på den här tekniken, utan man måste också ha återvinningen på plats. Och där är ju ett problem idag skulle jag säga, genom att vi har inte hittat, ska vi säga, de här riktigt kommersiellt gångbara teknikerna för det här ännu.
Så det är fortfarande för dyrt kan man säga?
Ja, så det blir... Alltså, ska man utnyttja de här fördelarna med tekniken, då handlar det om att man måste återvinna materialet till kanske 99,9% någonting sånt. Och i dagsläget får jag säkert rumpan randad av kollegan Christian Ekberg ner på kärnkemin då på Chalmers, för han jobbar just med de här frågorna. Men i dagsläget så har man där nere kommit upp till en återvinningsgrad på någonstans runt 98,9 någonting sånt där. Och det är lite för dåligt för att det här ska bli kommersiellt gångbart, och framförallt för att man ska kunna utnyttja de här fördelarna maximalt då. Men det finns liksom inga konceptuella eller teoretiska problem med det här, utan det gäller bara att hitta de här riktigt rätta nycklarna till tekniken, så kommer det här fixa sig.
Ja.
Så att där har vi ju, skulle jag vilja påstå, fokuset idag här i Sverige, åtminstone på att få till den här återvinningen. Plus det faktum då att vi, man måste ju titta också på själva systemet också, hur ska bränslen hanteras, transporteras, och hur ska liksom övervakningssystemen se ut och så vidare. Så det här systemperspektivet måste vara på plats.
Mm. Ja, just det. Avfall ska transporteras till en sån där anläggning.
Precis.
Fission är ju det vi dagligt tal kallar atomkraft. Mm. När man klyver atomkärnor. Sen finns det som kallas fusion, alltså att man slår samman atomkärnor.
Ja, just det.
Men kommer vi någonsin få uppleva det i praktisk användning? Vad liksom forskas det kring fusion?
Ja, i allra högsta grad. Jag har ju ett kollegor här som pysslar med det. Mm. Alltså. Jo då, det forskas, och det är ju framförallt kanske då här i Europa, anläggningen JET då i England, som en stor del av den här forskningen bedrivs då. Sen håller man ju på nu, och det är ju ett multi-internationellt projekt, den här så kallade ITER då, som byggs nu i södra Frankrike, som blir en uppskalad version kan man väl säga utav JET-anläggningen då. Och så att visst bedrivs det mycket forskning på det här, och det har ju också tagits fram en sorts roadmap alltså för hur den här tekniken då skulle kunna kommersialiseras i framtiden då. Så att, och jag har ingen anledning att betvivla kollegorna som jobbar med sånt, att det inte skulle vara möjligt då, på något
Men det sätt. Ligger längre fram i tiden?
Det ligger rätt mycket längre fram i tiden, ja, precis.
Vad skulle vara de största fördelarna med att använda fusion istället för fission?
Ja, det beror ju på, va? För att jag menar, det är det så att kostnaden för en sån anläggning blir så stor så att den liksom inte framgångsrik kan konkurrera med fissionstekniken, ja, då finns ju ingen fördel med den kanske då. Men kan den det? Ja, det är klart att du får ju inte den här typen av långlivat avfall då. som man å andra sidan inom tänket runt generation 4 skulle kunna ta hand om då på ett effektivt sätt. Men du genererar inte detta vid de här processerna. Det blir en del radioaktivt avfall, men det är av mer kortlivad natur. Så att, och dessutom så har det väl kanske en i allmänhetens ögon kanske också en mer positiv klang. Alltså, det är ju viktigt det här med acceptans. Alltså, man kan liksom inte köra över folks önskemål om saker och ting. Givet att människor är väl pålästa, man har hela bilden klar för sig, då måste man också ha den här publika acceptansen för olika tekniker. Och där är väl ingen snack om att fusionskraften kanske har en fördel även där då, så att säga. Och sen är det ju naturligtvis som så, du använder ju inte samma tunga grundämnen som man använder i fusionskraften då med gruvbrytning och så vidare då. Men okej, men där löser ju fjärde generationen det problemet, i och med att vi behöver inte uranbrytning under överskådlig tid för att skaffa nytt bränsle och så vidare. Så jag tycker att det här med fusionskraften är intressant och jag tycker att man ska forska på det och så vidare. Men nu är vi ju mänskligheten i ett läge där vi kanske inte kan liksom hålla på och kokettera med att den där tekniken vill vi ha, den där tekniken vill vi inte ha eller något sånt där. Utan nu måste vi ta till allt vad vi kan utav koldioxidsnål teknik. Där i nuläget då fissionskraften, den mer standardmässiga kärnkraften, är ju den som liksom är tillgänglig. Och blir fusionskraften tillgänglig i framtiden, så jag tror att det vore väl trevligt i och för sig. Men vi har liksom inte läge, tror jag, att sitta och vänta på den. Utan nej, vi måste jobba på för fullt framåt nu då.
Har du lust att berätta lite grann vad det är för typ av forskning ni bedriver, eller du och dina kollegor här bedriver?
Ja, man kan väl säga att jag ansvarar då för forskningsprogrammet tillämpad kärnfysik här vid Uppsala universitet då. Och det ska ju sägas att vi håller inte bara på med kärnkraft här, utan vi har en forskargrupp som håller på med studier utav biomedicinska fenomen med hjälp utav nukleära metoder då, till exempel då. Men den gruppen är också inblandad i verksamheter som är kopplade till materialfrågor kring fusionskraften. Så att där finns ju liksom en koppling där. Sen har vi en grupp som jobbar mera med grundläggande kärnfysik då, men med en viss bäring då mot tillämpningarna, får man ändå säga. Där man tittar på, gör alltså experiment för att ta reda på egenskaper hos atomkärnor då. Och i den gruppen så finns det också kollegor som håller på med att studera hur experimentella osäkerheter, för experimentella värden har ju alltid en viss osäkerhet så att säga, hur de här osäkerheterna påverkar olika nukleära system. Det kan ju vara en reaktor till exempel. Alltså där du petar in när du designar reaktorn och du ska ladda den med bränsle och så vidare, så utgår det ju från att man har kända värden på de här atomkärnorna. Så att säga, va?
Ja.
Men vad händer när du faktiskt lägger en viss osäkerhet på det här? Påverkar det reaktorsäkerheten till exempel då, och så vidare? Sen har vi ju gänget som håller på med fusionskraft då. Och de är ju duktiga på att utveckla diagnostekniker för att titta på hur de här plasmorna då som man använder i fusionsreaktorer, hur de beter sig under olika omständigheter och så vidare. Så de har ju byggt en stor del av instrumenteringen runt jätteanläggningen i England till exempel då. Och sen har vi en grupp då som kanske är mera fokuserad just på kärntekniken, och där tittar man ju, forskar man fram då tekniker och metodologier för så kallad kärnämneskontroll till exempel. Alltså att hur ska världssamfundet försäkra sig om att de här kärnkraftsoperatörerna världen över bedriver verksamheten på ett sätt som är förenligt med civil verksamhet och så vidare. Så det är en del de håller på med. En annan del är bränslefrågor. Alltså, och där har man ju samarbete då med OECDs reaktorprojekt i Halden i Norge runt den reaktorn, där man ju testar bränsle alltså under riktigt håriga omständigheter. Man liksom förstör bränsle alltså då, för att se vad som händer. Då.
Ja. Men handlar det om verkningsgrad också, eller?
Ja, delvis är det kopplat till det, men framförallt är det nog mer säkerhetsaspekterna där. Hur kan man få ett bränsle mer robust att stå emot händelser av sådana här riktiga ruggiga händelser då, så att säga.
Det låter som en hel del.
Ja, det är en hel del faktiskt. Ja. Det är mycket.
Är det några centrala aspekter av kärnkraftsforskning eller kärnkraft du tycker att vi har missat under det här samtalet?
Vi har ju, eller jag har ju kollegor här som ju roar sig väldigt mycket med att titta just på det här med klimatproblematiken och sammanställer data från höger och vänster här, alltså för att se vad är det vi behöver ha i framtiden i form av energimixen, alltså för att klara av de här målen som är uppsatta nu då. Och det finns mycket att säga där, alltså, och det är väl inte så mycket av de siffrorna som säger att vi kommer att klara oss utan kärnkraft i framtiden på den globala skalan.
Mm.
Så är det liksom bara. Och jag menar det, och där finns ju rätt mycket att säga om vad det är som gör i debatten i Sverige till exempel, att man ju faktiskt inte nämner det på något sätt. Jag menar, det är alldeles riktigt till exempel i Kina, så att man har byggt upp väldigt mycket kapacitet på sol och vind och så vidare och så. Men Kina är ju som många andra länder om den storleksordningen och i den utvecklingen av sitt samhällssystem, så att man har inte särskilt mycket, ska vi säga, elektrisk infrastruktur över landet i form av kraftledningar och sånt, utan det här har man ju sett då som ett snabbt sätt att få ut elektricitet ute i avlägsna regioner då. Och det har ju gjorts alltså stora investeringar i detta, så det är inget snack om den saken, och man kan nog kalla det föredömligt på alla möjliga håll och kanter. Men tittar man på deras ambition att faktiskt bli av med kol- och fossilanvändningen här, ja, då är det inte den tekniken man tänker sig då, utan då är det ju kärnkraftteknik. Nu ska man ju, alltså de kommande åren så har man ju en ja, det är ju frisk vågat hälften vunnit, säger man. Men alltså man har ju alltså en godkänd plan på 60 nya reaktorer de kommande 10 åren. 60 nya reaktorer. Och man har en plan på att i mitten av seklet ha femdubblat sin nukleära kapacitet. Och det är klart att det är den insatsen som gör att man kan skriva under klimatavtalet till Paris och så vidare. För att man vet att man kan uppfylla då sina åtaganden. Men det är ju då med hjälp av kärnkraften. Jag har ju haft delegationer från olika håll och kanter, framförallt från utvecklingsländerna. Här får inte gå in på detaljer vilka länder, men det är några stycken ändå som vill ha hjälp av oss i Sverige att på ett tidigt stadium gå in och hjälpa dem att få igång ett kärnkraftsprogram, så att de liksom hamnar rätt från början. Vi har ju liksom 60-70 års erfarenhet av det här i landet. Och det är rätt många länder, alltså i Afrika, i Sydostasien nu då, som har rullat igång kärnkraftsprogram. Med motivet att ja, vi vill ju också bygga upp ett välfärdssamhälle. Alltså. Men vi vill inte bli några bad guys här med massa kolkraft, utan vi tycker att det här är intressant, alltså en teknik. Så att det händer väldigt mycket i världen på kärnkraftsområdet, det är ingen snack om den saken. Men man hör väldigt lite av det i den allmänna debatten i Sverige.
Alltså. Ja. Det här tycker jag låter, det här är nästan som ett eget avsnitt.
Ja, faktiskt. Det är en mycket spännande utveckling. Och det här är ju kopplat då till alltså, riktigt grundläggande frågor. Va? Alltså, det är ju inte bara en humanitär fråga att vi i till exempel land som Sverige hjälper andra länder att bygga upp sina välfärdssamhällen. Det är en humanitär aspekt på det självfallet. Men det är också en geopolitisk säkerhetsaspekt. Får vi inte ett globalt välfärdssamhälle, ja, då är ju risken att de flyktingströmmar vi ser idag bara blir rännilar, alltså, jämfört med vad vi kommer att se i framtiden. Så att jag tror att det här är en riktig sån här fokusfråga för världssamfundet. Alltså, att se till att vi kan få klimatsmart elproduktion i de här länderna syftande till att bygga upp välfärdssamhällen där.
Intressant, allt hänger ihop och allt är mer komplext än man först tänker sig.
Absolut.
Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
Ja, jag såg den där frågan här. Jag grunnar mycket på det där och jag har egentligen inte kommit på något riktigt. Det är klart, det finns ju massa saker man skulle vilja veta då. Självklart är det så. Men jag skulle nog med hänvisning till vad jag sa inledningsvis, jag skulle ju bli astronom och för den delen kosmolog, alltså en gång i tiden då, där man ju tittar på universums uppkomst och utveckling och i stort och sånt där. Jag försöker följa med så gott det går i så mycket jag hinner, så att säga, även inom det fältet då, va? Men det tror jag skulle vara intressant att få lyssna på, ja, faktiskt.
Men vi ser till att det händer, helt enkelt.
Det låter bra.
Arne Håkansson, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack själv.
Arne Håkansson om kärnkraft. Att vi hade ett kärnvapenprogram i Sverige, det var nytt för mig, måste jag säga. Skönt att det inte blev någonting av det, kan jag känna. Har du ändrat dina tankar kring kärnkraftens framtid i Sverige efter att ha lyssnat på avsnittet? Jag måste säga att jag är inte lika säker på den där gula knappen med den orangea solen nu. I Kina verkar det i alla fall vara framtiden. Tack för att du lyssnat på Allt du vill att veta. Och tipsa gärna dina vänner om den perfekta lyssningen i hängmattan. Vi presenterar som vanligt i samarbete med Acast. På återhörande.